Det här är novellen i P1 med en berättelse ur vårt arkiv. Johan Ulveson läser Research av Malte Persson.
Förr i tiden kunde en historia som denna ha börjat på en bal, i en tågkupé eller en litterär salong. Den kunde ha innehållit fyndig konversation men ändå ha handlat om kommunikationsproblem. Ord och avsikter skulle ha missförståtts. Noter eller telegram skulle ha skickats och kanske kommit fram för sent. Den andra har redan lämnat dörren, förlorad i massan. I storstadens myllrande anonymitet. Eller också är det långt till nästa gård. Få människor i byn och säkrast ändå att man gifter sig för pengar. Men som så många andra berättelser nu för tiden börjar denna berättelse istället med en populär dating-app. Jag, författaren, bosatt i Tyskland, har skapat ett konto. 5 attraktiva foton plus en kort presentation. Min presentation lyder: allt jag gör här är research för min nästa bok. Det är en lögn. Och ändå inte. Precis som denna berättelse är. Där det nästa som händer är att jag matchar med någon som kallar sig Lo och är 29 år och också presenterar sig som författare. Lo skickar ett meddelande på chatten. Att allt jag gör här är research för min nästa bok, hade jag också kunnat säga. Detta finner jag lovande. Oklart om det är på ett personligt plan eller på ett litterärt. Men hur stor är skillnaden i mitt fall egentligen? Jag svarar att jag önskar att jag faktiskt skrev mer och kanske researchade lite mindre. Hon frågar vad jag skriver om och gissar på ensamma människor och olycklig kärlek i Tindertider. Jag säger att det är vad alla verkar skriva om nu för tiden. Tydligen hon också. Vi chattar ett slag om kommunikationssvårigheter. Det står klart att Lo inte tror på möjligheten att i djupare mening kommunicera med andra människor. Exakt vad hon menar med detta lyckas hon inte kommunicera. Men jag finner det icke desto mindre betryggande. På så vis kommer mitt misslyckande att framstå som normalt. Vi gör upp om att ses i en bar nästa kväll. Jag har inte sysslat med nätdejtande särskilt länge, men tillräckligt länge för att bli cynisk. Ja, alltså mer cynisk än jag var innan. Att någon kallar sig författare behöver bara betyda att de vill vara författare. Och en Lo som är eller vill vara författare har sannolikt lånat namnet från Lou Salome, berömd psykoanalytiker, vän eller mer, till Nietzsche, Freud, Rilke. Jag tänker att jag måste göra det som jag hela tiden påstått mig göra, research. Och jag är en bra researcher. Jag hittar henne. Hon heter i verkligheten Sara, är 32 år och verkar inte ha publicerat sig annat än på internet. Jag är lite besviken. Inte över åldern, men över den bristande litterära meritlistan. Jag är en snobb. Förresten måste jag förtydliga mig. I verkligheten heter hon inte Sara. Men jag har ändrat namnet. Precis som jag ändrat mycket annat här. Detta är inte ett kapitel i mina memoarer, utan en påhittad berättelse där författaren visserligen inspirerats av sånt som verkligen hänt, som författare ofta gör. Förresten måste jag förtydliga mig igen. Hon heter faktiskt Sara. Jag försöker, men lyckas inte komma på någon ersättning för det namnet som känns rätt. Förutom möjligen Hanna. Och det heter mitt ex. Så det blir för förvirrande när jag skriver. Även om sånt inte borde spela någon roll. Att jag använder hennes riktiga namn ska dock inte tolkas som att jag inte ljuger om annat. Jag hittar hennes Twitterkonto, där hon inte minst skriver litterärt sarkastiska kommentarer om sitt dejtande. Jag noterar att hon redan har hunnit göra fiktion av vårt replikskifte om kommunikationssvårigheter. Naturligtvis har hon förbättrat sina egna repliker. Tack och lov har hon förbättrat även mina. Det är fyndigt. Fyndigare än vad jag skulle ha klarat av. Så när jag några månader senare skriver denna novell för ett gammalt och osocialt massmedium försöker jag avsiktligt göra något annat. Jag har redan tidigt bestämt mig för att vad som främst intresserar mig är den självmedvetenhet som måste uppstå när två författare ömsesidigt researchar varandra. Det är således temat för denna berättelse. Vilket för övrigt påminner mig om när jag medelst samma app matchade med en David Foster Wallace-forskare och föreslog att vi istället för att gå på en dejt skulle skriva en essä ihop. Men det är en annan historia om en annan historia och bara roligt om man läst David Foster Wallace. På vägen till baren skriver jag till Sara. Jag undrar, vem av oss kommer att kunna göra den bästa fiktionen om den andra? Hon svarar, jag har redan hunnit skriva en text om den frågan idag. Hon lägger också upp en screenshot av denna replikväxling på sitt Twitterkonto som hon ännu inte vet att jag hittat. Jag har för avsikt att någon gång under kvällen avslöja att jag känner till hennes Twitterkonto som överraskningseffekt, men det gör jag aldrig. Vi har annat att tala om. Gemensamma favoritpoeter, anekdoter om andra Tinder-dejter vi varit på, problemet med att vara författare när man inte är Göte och så vidare. För jag förstår ju snabbt att hon verkligen är en riktig författare. Vilket trots allt handlar mindre om publicering än att verkligen förstå vad det innebär att skriva. Plågan, glädjen, uppoffringen, arbetet, nödvändigheten. Och också det tvetydiga förhållandet till allt som skrivits genom historien. Allt som man kan lära av, men som också är bättre än vad man själv kan räkna med att skriva. Hon säger att hon heter Sara, inget efternamn. Och att Lo är taget efter Lo Salome, som var, jag säger att jag vet vem Lo Salome var. Först några dagar senare kommenterar jag hennes twittrande. Att jag känt till det hela tiden kommer hon först få veta när hon läser denna novell, om den någon gång skulle översättas till tyska eller engelska. Oh my god, säger hon, och undrar hur jag hittat hennes olika nätalias. Jag är en bra researcher, svarar jag. Hon säger att hennes vana att göra fiktion av dejter ofta besvärar dem hon träffar. Eller som hon senare ska skriva. Sedan jag tvingats lova männen som jag träffar att inte skriva om dem har jag långtråkigt. Jag säger att hon får skriva vad hon vill om mig. Att dejta autofiktiva författare är visserligen en dum sak att göra, men i det här fallet är vi två om det. Vårt dejtande varar dock inte särskilt länge och vi är båda upptagna av annat. En vän till mig som också råkar ha skrivit en roman om appbaserad storstadsensamhet kommer på besök. Sara har i uppdrag att skriva en essä om sexualitetens inscenering. Jag har i uppdrag att skriva en artikel om litterära sexskildringar. Med tanke på detta är det begripligt om man tappar lusten både till sex och att skriva om det. Hur som helst är det självmedvetenheten jag vill fokusera på. Människor finns bara i de olika historier de berättar om sig själva, skriver jag till Sara och misstänker genast att det är ett plagiat av något som hon har skrivit antingen i ett meddelande till mig eller på Facebook eller både och. Hon svarar att det är sällan som hon träffar någon annan som tänker på sig själv och andra i termer av berättelser. Tydligen har hennes psykolog invändningar mot detta sätt att tänka. Själv har jag aldrig haft någon psykolog, om man undantar mitt ex som var det och som hade nog att vara psykolog på arbetstid, så jag vet inte vad min psykolog skulle säga. Men antagligen samma som hennes. Jag säger att också jag sällan träffar någon annan som tänker på detta sätt. Men jag gör henne uppmärksam på att också påståendet att det inte finns ett jag bortom berättelserna är en berättelse, och att jag förstås insett att just den berättelsen var en berättelse hon skulle gilla och därför valt den framför någon annan berättelse jag kunnat berätta om mig själv. Detta är hon såklart redan medveten om. Man måste hålla i minnet att eftersom det är jag och inte hon som skriver denna novell, så är det lätt för mig att framställa mig själv som den mer intelligenta och genomskådande. Men så är i verkligheten knappast fallet. I verkligheten vet jag inte vem som är mest intelligent, men jag vet att hon är intelligent på ett snabbare sätt än jag. En intelligens i realtid, till skillnad från min intelligens så här i efterhand. Att tala om intelligens är förstås bara socialt acceptabelt vid umgänge med intelligenta människor. Om några av er som lyssnat eller läst så här långt inte skulle vara intelligenta, ber jag om ursäkt. Vi närmar oss nu en ny metafiktiv nivå i denna verklighetsbaserade fiktion. Det finns nämligen en välkänd och tv-sänd litterär tävling i vilken tyskspråkiga författare läser upp en novell eller ett romanutdrag för en jury. Och Sara berättar att hon vill skriva ett bidrag till denna tävling. Hon säger att det förekommer att sådana bidrag handlar om någon som skriver ett bidrag till denna tävling och så vidare. Metafiktion av det slaget är i vår kroniskt självmedvetna tid förstås både välbekant och banal. Hon vill ta det ett steg längre. Till en metafiktion som är så metafiktiv att det blir en parodi på metafiktion. Men detta är min tanke, inte hennes. Jag berättar att jag för min del ska skriva en novell för svensk public service radio och att min uppdragsgivare Josef sagt att novellen helst ska vara tydlig och rak för att passa i radio. Men när är livet nu för tiden egentligen tydligt och rakt? Passar livet ens längre i radio? Om det nu alltså är livet, vad det nu än är för något som man vill skildra. Men hon, säger jag, hon som eventuellt inte behöver vara tydlig och rak, skulle exempelvis kunna skriva en novell i jagform om en författare A som vill vinna ett litterärt pris och därför planerar att mörda eller kidnappa en konkurrerande författare B och stjäla dennes novell. Dock, och detta är plottens twist, i slutet av novellen ska det framgå att det i själva verket var författaren B som planerar att mörda eller kidnappa författaren A. Men eftersom författaren A på något vis lyckats stjäla författaren Bs lysande självbiografiska novell om denna plan och har presenterat den som sin egen självbiografiska novell, så kommer hon å ena sidan få det litterära priset som den andra författaren borde ha fått, men å andra sidan också bli oskyldigt dömd för den andra författarens kriminella planer. Eller något i den stilen, säger jag. Eller jag rättare sagt skriver jag. För hela denna dialog sker i chattform. Och ur ett researchperspektiv är ju det också en fördel, då det gör det lättare att senare citera ur den. Och genast när jag skickat meddelandet med denna rudimentära novellidé, så frestas jag lägga till att det eventuellt skulle kunna vara så att författaren A och författaren B har kommit i kontakt med varandra via en dating-app. Det gör jag emellertid inte, eftersom det slår mig att detta börjar likna en novellidé som faktiskt kunde fungera och att jag därför inte borde ge bort den till en annan författare. Min dialogpartner är emellertid inte dummare än att hon kan komma på denna plott-twist själv. Hon är förresten förtjust i orden plott-twist och svarar: det skulle kunna vara så att författaren A träffat författaren B på en Tinder-dejt och att författaren B velat imponera på författaren A genom att berätta om novellen han tänker skriva, vilket han senare kommer att ångra. Jag begrundar detta och inser att det är lika bra att ge upp tanken om att behålla denna novellidé för mig själv. Precis som jag nu senare har gett upp idén om att vara rak och tydlig på ett sätt som passar i radio. så jag skriver tillbaka till henne. Det skulle i så fall också kunna vara så att författaren B, som ångrar att han gett författaren A denna novellidé, blir frestad att skälla tillbaka den från författaren A. Men eftersom författaren B hyser en misstanke om att författaren A faktiskt är en bättre författare än han själv, så kommer han att låta författaren A skriva klart novellen och först då skälla den tillbaka. Eventuellt var detta hans plan redan från början när han gav idén till henne. Jag vet inte om det är så att Sara är en bättre författare än jag, men det skulle kunna vara så. Vissa av de korta stycken hon publicerat på Facebook har, vad ska jag säga, en blick för detaljer och en snabbhet i tanken som jag kan avundas. Jag tror, om inte annat, att hon är en författare som är bättre på att skriva klart saker än jag. Hon svarar: men precis som vilken James Bond-skurk som helst kan författare B inte låta bli att avslöja denna lömska plan i förväg i vad som till synes är en oskyldig chatt om metafiktion med författare A. Författare A kommer därför att skriva två noveller. Dels en bra och riktig, med vilken hon vinner den litterära tävlingen, och dels en falsk och dålig, som hon låter författare B stjäla. Den bra och riktiga är en skarpt iakttagen berättelse om ensamhet och kärlek, vars ens moral är att man måste skära igenom de ironiska garderingarna för att nå en äkta känsla. Den falska och dåliga är en historia om två författare som chattar om metafiktiva noveller de skulle kunna skriva på ett så invecklat sätt att läsaren garanterat både kommer att tappa tråden och intresset. Författaren B skäl och offentliggör den sistnämnda, för vilket han blir allmänt hånad. Detta är inte vad Sara i verkligheten svarar mig, men hon svarar med en liknande fast ännu mer utbroderad novellistisk fantasi om hur allt visar sig vara ett konstprojekt som kommer att göra henne rik och berömd, men också för alltid ensam, eftersom ingen någonsin kommer att våga dejta henne igen. Ett svar som också har kvaliteter, men som inte helt fungerar i den novell som jag nu skriver. Plus att det möjligen skulle kunna uppstå copyrightproblem om jag citerar henne för exakt. Men om hon hade vetat att jag skulle citera och publicera vår dialog, skulle hon säkert ha jobbat mer på sitt svar och kommit på ett ännu bättre än det som jag nu istället har tillskrivit henne. Det är vad jag tror, eller vad jag säger att jag tror. För i denna spiral av postmodern litterär självmedvetenhet kan det naturligtvis vara så att jag å ena sidan av fåfänga framställer mig själv som den mer begåvade författaren, men å andra sidan också så att jag tvärtom anstränger mig för att framställa henne som den mer begåvade författaren, för att det inte ska se ut som att jag är typiskt självgod manlig författare som inte ger en kvinnlig kollega tillräckligt med cred ens när han stjäl hennes idéer. Sådana har det ju funnits nog av genom historien. Det troliga är dock att en läsare eller åhörare inte bryr sig alls lika mycket om hela denna frågeställning som jag, den självupptagne författaren, i detta ögonblick gör. Så låt oss återgå till det strikt faktabaserade narrativet. Jag och Sara fortsätter chatten med en diskussion om vad det säger om författarna A och B, eller hon och jag, eller ja, kanske mest jag, att de finner det mycket svårare att kommunicera om äkta känslor och intentioner än om hypotetiska känslor och intentioner, det vill säga fiktion. Gör det en till en sämre människa eller en bättre författare? Frågan förblir öppen. Vi ses ytterligare några gånger, och jag hoppas att vi kan förbli vänner, alltså även efter att jag skrivit denna novell. Men om inte, så är det förstås ett pris en författare måste vara beredd att betala. Hur det går med den litterära tävlingen återstår att se. Men ett par månader senare ges Saras första bok ut, och jag håller den i handen nu. Det är en samling kortprosa med appbaserat dejtande som tema. Jag finner visst nöje i att leta rätt på de stycken som är mer eller mindre baserade på våra möten och på våra chattade dialoger. Det är inte första gången som jag hittar mig själv i någon annans roman eller novellsamling. och att förvandlas till fiktiv person får mig alltid att känna mig lite mer verklig. Här ute, utanför böckernas pärmar, till vänster om varje vänstermarginal och till höger om varje högermarginal, känns allting så mycket mer vagt och förhistoriskt flyktigt än vad tryckta ord i en bok gör. Jag önskar bara att jag, och för den delen mänskligheten, någon gång skulle vara med i en berättelse med lyckligt slut. Men i väntan på det är det alltid något att figurera i en berättelse överhuvudtaget. Och så slutar denna berättelse om ömsesidig lyckad research, som i en annan tid hade kunnat sluta på något annat sätt. Om inte på de sätten som jag redan beskrivit, så till exempel genom att jag blev dödligt sårad i en duell jag sett mig nödgad att utkämpa med en rival som också är min bästa vän. Eller varför inte med ett lyckligt äktenskap som efter flera dramatiska förvecklingar gjorts möjligt genom ett oväntat arv efter en avlägsen släkting i Amerika.
Du hörde novellen Research av Malte Persson i uppläsning av Johan Ulveson. Producent var Josef Knevel. Fler berättelser hittar du i vår app.